börja gå igenom första Johannes brevet. Vem tycker att det är spännande? Yes, vilken inspiration här i salen idag. Otroligt roligt att få börja gå igenom en bibelbok och se vad allt Gud vill tala till oss genom det. Det är lite annorlunda än att bara ha teman där vi fokuserar på vissa saker inom ett tema. När man läser en bibelbok så hämtar ordet upp många olika saker, kanske som vi ibland drar oss från att tala om. Saker som vi lätt vill tänka att det där tar vi nog någon annan gång. Det där är lite för tungt eller det där är lite för mystiskt eller annorlunda. Så vi kanske sparar en del grejer till senare, men sen kommer vi aldrig till det ändå. Så när vi läser genom en bibelbok så låter vi Gud genom hans ord hämta upp saker som vi behöver höra. Saker som han har talat till oss att ta sig emot i tro, att ta sig emot som sanningar från honom. Så vi ska börja idag och läsa första kapitlet i Johannes första brev och ända till kapitel 2, vers 2. Och i första Johannes brev så tar Johannes upp ganska många olika teman, och man har sagt att det är en av de svåraste breven att strukturera upp, att vad är det egentligen Johannes vill liksom säga, för att han liksom på något vis går i cirklar och han återkommer till vissa teman gång på gång på gång. Bland annat så talar Johannes om kärleken. Han talar om Gud som sanning, skillnaden på sanning, sann tro och falsk tro. Han talar om att leva i ljuset, att vara ljusets barn, skillnaden på ljus och mörker, seger över världen och många andra teman som han återkommer till gång på gång. Och därför har vi valt att kalla det här temat Living in the Light, för att på sätt och vis ljuset kan vara en bild på kärlek, på gemenskap, på tro, på Gud. Och det Johannes kallar oss till, det är att djupare och djupare leva i ljuset. Leva mer och mer i ljuset. Så just före vi läser första Johannesbrevet 1, så ska jag säga lite om bakgrunden. Några saker som är bra att veta före vi kommer in i det här. Så det står inte att det är Johannes som är författaren till brevet, men det är allmänt vedertaget. Det är någonting man har liksom konstaterat redan under århundradena efter att Jesus vandrade på jorden, så har man konstaterat att det måste vara Johannes som skrev det här brevet. Och det finns många likheter i formen och stilen till Johannes evangeliet och till de andra breven. Och det står här, det blir tydligt att han är ett ögonvittne. Det är någon som personligen har levt med Jesus. Någon som har rört vid Jesus, fysiskt varit där nära Jesus. Och det är någonting som man tänker att är klart. Någonting vi vet att det var Johannes som skrev det här brevet. Och högst sannolikt så skrev han det ganska mot slutet av sitt liv. I Efesus, troligen, där han verkar, och troligen ganska nära samma tider när han skrev Johannes evangeliet. Så man vet inte om han skrev, en del undrar om han skrev brevet först eller evangeliet först. Och det finns många likheter mellan Johannes evangeliet och brevet. Och det som är bra att känna till är att det här är inte ett brev skrivet till en församling, till en specifik mottagare eller till en person, utan det här är ett rundbrev, om man säger så. Det var ett allmänt brev som man ville att skulle fara runt och läsas i många församlingar. Så det betyder att det Johannes skriver här är saker som inte är riktade bara till en mottagare, utan till de kristna. Troligen så skickades det ut till församlingarna runt Efesus i det som kallades mindre Asien på den tiden. Och det skulle läsas upp, för det fanns vissa problem i flera församlingar. Och man märker det när man läser det här brevet, att det troligen fanns problem med falska lärare och andra läror som försökte smyga sig in i församlingen. Och det är bra att komma ihåg och tänka på när vi läser första Johannes brevet att när Johannes ger en ganska hård känga på vissa områden, och han talar liksom med såna här kontraster, starka kontraster mellan mörker och ljus, att leva i synd och att leva i rättfärdighet, så är det nog mycket också med tanke på att det fanns felaktiga läror och falska lärare som försökte påstå någonting annat där. Så det kan vara bra att komma ihåg de här sakerna. Han skriver in i en problematisk situation i församlingarna, i många församlingar som påverkades av de här olika lärorna, där man kanske såg att man kan inte synda mera efter att man har blivit kristen. Man kanske inte värderar så högt gemenskapen eller kärleken mellan kristna, för att det är ju en sån här jordisk grej, medan kanske man såg att det andliga var viktigare. Och det här ska vi komma till. Så det här är bra att hålla i tankarna när vi läser nu första Johannesbrevet. Men nu ska vi kasta oss in i det och läsa från första Johannesbrevet 1, vers 1, ända till 2, vers 2 tar vi idag. Det står så här: det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det, och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi ska börja med att se på de fyra första verserna, som man kan säga att är en prolog till första Johannesbrevet. Det som Johannes tänkte, att det här är inledningen, det här vill jag slå fast före vi går in i allt det andra. Så de fyra första verserna, och jag skulle sammanfatta det så att den första punkten då, de fyra första verserna, säger åt oss att det eviga livet har kommit till oss i Jesus Kristus, och endast genom honom har vi gemenskap med Gud. Och det som Johannes säger i den här prologen, inledningen till första Johannesbrevet, han säger att han kommer att tala om det här i resten av brevet. Men han säger att han har själv sett, hört, observerat och upplevt det här, den levande Jesus Kristus. Han säger att det här är hans första hands upplevelse. Det här är inte spekulationer, det här är inte någonting som han har hittat på, någonting som är up for discussion egentligen. Utan han säger att det här är vad vi upplevde som var där på plats. Han säger att det här är så konkret. Han säger att han var ett ögonvittne tillsammans med de andra apostlarna. När Jesus började sin tjänst, då var Johannes där. Han såg det med egna ögon, han hörde det, han till och med rörde vid det, alltså vid Jesus. Han säger från begynnelsen. Det kan ju betyda flera saker, men från begynnelsen betyder också att Johannes var där från början av Jesu tjänst. Han var där när allting började. Och varför är det här viktigt? Varför tar Johannes det här i början? Och han kommer tillbaka till det, om du läser det i tre första verserna så upprepar han det gång på gång att vi har hört det, vi har sett det, vi har upplevt det och erfarit det, vi har till och med rört vid det. Varför är det viktigt? Och det handlar troligen om det att några av de här falska lärorna som hade kommit in i församlingarna i mindre Asien handlar om att kanske Jesus inte var en verklig människa. Kanske han bara gav ett sken av att vara en verklig människa. Kanske framförallt den gnostiska läran så hade börjat komma, eller en början till den gnostiska läran. Och den gnostiska läran så gör man en stor skillnad på det andliga och det materiella. Man tänker att endast det andliga är värdefullt, endast det andliga är heligt. Allt det materiella, allt det fysiska här på jorden, it's liksom second hand. Det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt vad som händer här, utan bara det andliga, Gud. Och kanske det var därför de behandlade varandra dåligt. Eller började behandla varandra dåligt i församlingen. De hade inte sann gemenskap, det som Johannes kommer att tala mycket mer om i brevet. Och det betyder också att Jesus, enligt gnostiska läran, var framförallt andlig. Han var inte en verklig människa. De förnekar att Jesus var Guds son. Och att han hade blivit människa och dött för synder. Och det här var en allvarlig falsk villolära som sen blev starkare under de kommande århundraden. Det här kanske hade börjat redan då i slutet av Johannes liv. Kanske det också handlar om docetism som påstod att Jesus var en illusion. Hans kropp var en illusion, det var inte en verklig fysisk kropp. Alltså har inte Gud med en verklig fysisk kropp dött för våra synder. Så det kan ha handlat om de här lärarna som Johannes ville motarbeta och direkt från början säga att vet ni vad, vi var där. Det här är inte någonting vi kan spekulera i. Vi var där, vi har rört vid honom. Gud blev verkligen människa. Det som de här falska lärarna ville göra Jesus till någonting mindre än vad Jesus verkligen var. Och har du, jag vet inte om du har märkt det, men det händer hela tiden i dagens värld också. Många försöker göra Jesus till någonting mindre än vad han verkligen är. Han var en fin lärare. Jo, han var kanske en historisk person, men inte någonting mer än det. En fin lärare, vackra tankar och så vidare. På olika sätt så försöker man dra ner på vem Gud är. Dra ner på sanningen. Nu har det varit en stor diskussion över hela världen de senaste decenniet om Guds ord, om sanningen. Om vi kan lita på Guds ord och sanningen. Är det verkligen sanning? Eller är allting bara hittepå som är i Bibeln? Det kommer alltid att finnas de som vill förminska sanningen, som vill förminska Jesus. Kanske säga att han var bara en vanlig människa. Och det skulle göra, om det är så skulle det göra Jesus okapabel att verkligen dö för dina synder och försona dig med Gud. Om Jesus är någonting mindre än det han säger sig vara, och som Bibeln säger att han är, så är han inte förmögen att rädda dig. Då är du fortfarande utelämnad, du har ingen frälsare, du har inte en Gud som verkligen har stigit ner i fysisk form till den här världen för att rädda dig. Och risken finns där för oss, alltid för oss kristna, att vi ser Jesus som någonting mindre än vad han verkligen är. Att det är på något sätt på så lång distans, så långt ifrån oss. Det är 2000 år sedan Jesus vandrar här på jorden. Vi kanske också riskerar att tänka på honom bara i andliga termer. Någonting som blir lite abstrakt, långt borta. Men vet du vad Johannes egentligen vill? Johannes säger att vi som berättar det här åt dig, vi som förmedlar den här sanningen åt dig, vi var verkligen där. Vi rörde vid honom, han gick här mitt ibland oss. Och Johannes längtan är att Jesus ska få vara lika verklig för dig som han var för dem. Och han säger att det är möjligt. Johannes säger att Jesus kan bli lika verklig för dig så att du kan säga: jag har förstahands information. Jesus har rört vid mig. Jesus har talat till mig. Med min andliga syn, med mitt hjärta har jag fått upp ögonen för vem Jesus är. Han är Guds son. och han har frälst mig. Han säger att Jesus kan bli lika verklig för dig. Ingenting mindre är Johannes mål. Och Johannes säger egentligen så här, att ha verklig gemenskap med Gud bygger på att du måste förstå och ta emot vem han verkligen är. Vem Jesus Kristus är. Du kan inte ha verklig gemenskap med Gud utan att du har tagit emot den verkliga Jesus och satt din tro till honom. Så som apostlarna gjorde. Så vad berättar Johannes här om Gud? Han säger så här, 1 Johannes vers 1 och 1 där vi läste, det som var från begynnelsen. Om livets ord är det vi vittnar. Det som var från begynnelsen, om livets ord är det vi vittnar. Där säger någonting mer om Jesu natur. Jämför med vad Johannes säger i Johannes evangeliet. Det har väldigt stora likheter. Kolla, för Johannes evangeliet vers 1 och 2 säger så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Väldigt likadan början. I begynnelsen, och så talar han om livets ord är det vi vittnar. Och man kan säga av alla Nya testamentets författare så är också Johannes den mest gammaltestamentliga av sig. Han är den som mest väver in i Johannes evangeliet, judiska högtiderna, ett viss sorts så här en allegoriskt språk som man använder i Gamla testamentet. Och hur börjar hela Bibeln? Vad börjar hela Bibeln med? Det börjar med i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och på vilket sätt är det som Gud skapar himmel och jord? Han skapar det genom ordet. Han säger, var det ljus. Vad Johannes gör när han säger i första Johannesbrevet och i Johannes evangeliet, från begynnelsen. Vad vi talar om är från begynnelsen. Han säger att Jesus Kristus har varit där sedan tidernas begynnelse. Han var på plats när världen skapades. Han fanns där före allt annat. Han säger att Jesus Kristus är evig. Han är ordet. Visste du att Jesus är inte bara vår frälsare, utan allt du ser omkring dig, allt i hela världen har blivit till genom ordet, genom det uttalade ordet Jesus Kristus. Ingenting som existerar i den här världen har blivit till utan Jesus Kristus. Han är Herre över livet och över universum. Bibeln säger till och med att det är han som uppehåller allt genom sin rättfärdighet. Som jag byter hand, högra hand. Det är han som uppehåller allt genom sin mäktiga hand. Förstår du att det här är den som Johannes vill föra dig tillbaka till och säga det här, this is central. Det här är nyckeln för livet. Och därför säger Johannes här, ja, livet uppenbarades. Och det är det här vi förkunnar för er, det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för honom i vers 2. Han säger att det här livet som skapar universum, som skapar allt du ser omkring dig, det här livet som var fördolt, som var bakom en ridå, när Jesus kommer mitt i allt bara bam! Här är Gud. Här är Jesus som har skapat livet och han kommer för att ge dig livet tillbaka. Du har blivit vilsen, du har gått ut i mörkret, du har tappat bort dig i den här världen. Men här, nu drar jag upp ridån, säger Gud, här är han. Här är Jesus Kristus som skapar livet. Han har makt att ge dig livet tillbaka när du har tappat bort det. Finns inte en synd, finns inte ett mörker som inte Jesus Kristus har makt över, för allt är i hans händer. Han är överställd allting. Han är likvärdig med Gud Fadern och Gud den helige Ande. Han är en person i treenigheten och han har funnits sin evighet. Sen tidernas begynnelse, före allt skapat. Han är evig, han har ingen början, han har inget slut. Därför säger Johannes evangeliet 1 och 4, i honom var liv och livet var människornas ljus. När Jesus kommer så är han full av liv. Livet uppenbarar sig för oss. Livet stiger in hit i världen. Fattar du vad det betyder? No, vi kan inte fatta det fullständigt. Vi kan inte begripa hur stort det är. Men förstår du att det förändrar allting? Gud är inte långt borta. Han är inte som i andra religioner en Gud någonstans som vi inte kan känna och inte förstå och inte ta på och inte veta hur den guden är. Det här är en Gud som blev människa fysisk. Han blev inkarnerad hit i världen. Gud kom till oss, drog upp ridån och det är uppenbart. Det är den enda guden som har gjort det genom hela världshistorien, som har stigit ner och tagit fysisk form och sagt: här är jag. Nu finns livet tillgängligt för varenda en. Och det betyder också att det finns verklig, konkret räddning för dig och mig. Och det är det här Johannes vill säga i början. Du är inte utelämnad. Du är inte ensam. Tro inte alla falska lärarna. Tro inte på de här lärarna som säger att det här är någonting vi kan spekulera om, eller det tar den ena eller den andra formen. En dag är han andlig, en dag är han fysisk eller någonting annat. Det är inte en illusion. Det kan bli lika verkligt för dig som för oss som var med den första dagen. Och Johannes säger sen så här, det här han talar vi om. Vad är vårt mål med det här? Han säger i vers 3, läste vi, slutet av vers 3, säger han: för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern, hans son, Jesus Kristus. Enda vägen till sann gemenskap med Gud är genom tron på att Jesus Kristus är verklig och han har kommit in hit i världen på ett verkligt sätt, dött för våra synder på ett fysiskt kors. En andlig Gud kan inte spikas fast i ett kors av trä med spikar av järn. Det kan endast en Gud som har blivit verklig för oss här på jorden göra. När vi har gemenskap med Gud, Fadern och Sonen, så kommer det genom tron. Men där börjar också vår sanna gemenskap med varandra. För det är genom tron vi blir Guds barn, vi blir syskon. Och här börjar också en sann gemenskap i Guds familj. När det här blir verklighet för oss, blir också det att vi är familj, att vi är i gemenskap verkligt. Och det verkar också som att de här falska lärarna och lärarna hade fått dem att tvivla på sin frälsning, på att de verkligen är frälsta. Och det här angår Johannes starkt emot. Det här är verkligt, det har hänt. Han försöker förstärka deras tro och säga: det här kan ni lita på. Det är konkret, det är fysiskt, det har hänt. Och så kommer han i slutet till: detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Johannes kände så starkt med att de skulle hållas i sanningen. Han säger att det här han skulle ge mig all glädje i världen. Därför för att jag vet att det här förändrar era liv. Han säger att för att vår glädje ska vara fullkomlig, skriver det här. Det finns en glädje som är bortom den här världens glädje, som vi endast kan få när det här blir verklighet för oss. Att den Jesus Kristus som skapar världen har blivit fysisk här och nu. Så för den första punkten, den här prologen, så skulle vi kunna sammanfatta så här: att fullkomlig glädje kommer genom att personligen bevittna, möta, erfara och ha gemenskap med Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. Fullkomlig glädje kan komma endast genom den gemenskapen, när vi har bevittnat, mött och erfarit Jesus Kristus. Och det här leder oss vidare till det som Johannes talar om i resten av det vi läste idag. Där han börjar tala om att ha gemenskap med Gud. Det här leder vidare. Det här är grunden han lägger för att vandra i ljuset och ha gemenskap. Så vår andra punkt när vi talar om verserna 5 ända till kapitel 2:2 är att sann djup gemenskap kommer av att vandra i ljuset och bekänna våra synder. Den här gemenskapen, vill du komma in i den här gemenskapen med Gud som han talar om, då behöver vi vandra i ljuset och också bekänna våra synder. I vers 5 läste vi: detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Gud är enbart ljus, inget mörker. Hur ofta tänker vi inte så här att ena dagen är Gud för oss, nu är nog Gud emot mig. Nu har jag synd och nu är Gud emot mig. Men det finns inget mörker i Gud. Gud är för dig, han är enbart ljus. Och vi ser det i Johannes evangelie, vi läste det i början av gudstjänsten. Jesus säger, jag är världens ljus. Och på flera ställen återkommer Johannes till det här med ljuset. Och vad betyder ljuset? I det här anfallet, vad är det Johannes säger när han kallar oss till en Gud som är enbart ljus? Vad är det att Gud är ljus? I det här fallet så betyder det troligen att han är sanning. Han är sanning, han är kunskap, han är rättfärdighet, han är helighet. För vi läser i vers 6, så läste vi så här: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Han skulle kunna skriva, så ljuger vi och handlar inte efter ljuset. Men här byter Johannes ut ljuset till sanningen. Så när han säger att Gud är ljus, så säger han Gud är sanning. Gud är inte två vitt skilda materia, han är bara ljus, han är bara sanning. Så Gud är, han är sanning, rättfärdighet, helighet och renhet. Som Gud är sanning, är sanning, så betyder det att i Gud finns ingenting som är lögn. Det finns ingen falskhet i Gud. Det finns inga fördolda agendor. Det finns ingen sån här fine print. Ja, du får allt det här, du får allt det här, du får allt det här. Men sen glömde du att läsa att ja, men du hamnar ut för det. Ja. Kommer extra kostnader. Det finns ingenting sånt med Gud. Han säger det är bara sanning. Ingen dold agenda. Och jag tror att Johannes använder ordet ljus för att det är ett positivt ord. Ska han säga sanning, kanske en del skulle rygga tillbaka och vara så här att det här är den här hårda sanningen som kommer på domens dag. Eller det här är liksom någonting som jag behöver vara rädd för. Men Johannes väljer att förklara det så här: Gud är ljus. Ljus är någonting som kommer och hjälper. Det är någonting som uppenbarar, som gör det lättare att vandra, att se farorna. Gud är i högsta grad en sanning som vi inte behöver vara rädda för, utan en sanning som frigör och ger liv. Och det här vill han säga, det här är vem Gud är. Så vi behöver inte vara rädda för ett ljus som är fullständigt ärligt, gott, frigörande och sant. Vandra i mörkret, som vi läste i vers 6. Du kan slänga upp vers 6 där. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Att vandra i mörkret betyder dels att leva i synd, men också att fortsätta att leva utan sanningen. Att leva, att hålla oss borta från det som är sant. Att inte omvända oss från det. Eftersom Gud är ljus och det inte finns något mörker i honom, så kan ingen person påstå att han lever i full gemenskap med Gud samtidigt som han vandrar i synd. Det är vad Johannes säger här. Att vandra i synd. Om vi fortsätter att vandra i mörkret, så kan vi inte påstå att vi har full gemenskap med Gud. Om någon gör det påståendet, då ljuger han. Så här kommer på sätt och vis allvaret in i det som Johannes säger. Vi får inte lura oss själva. Om vi tror att vi kan fortsätta att synda, att medvetet inte överlåta oss åt Gud, att ta itu med problemen i våra liv, men samtidigt tänka att det här inte påverkar vår gemenskap med honom, då lurar vi oss. Om vi tänker så att nu, men allt är klappat och klart, Jesus har dött, synden är förlåten, och så tänker vi att jag lever nog i ljuset hela tiden, jag har ingen synd mera, då lurar vi oss själva. Om vi fortsätter i synd, om vi fortsätter, då fortsätter vi i mörkret egentligen, säger han. Att fortsätta vandra i mörkret, inte enligt sanningen, i synden, det förstör gemenskapen med Gud. Och det är samma sak i mänskliga relationer. Om det finns en brist på ärlighet och förtroende i relationen. Om vi inte riktigt talar sanning här i relationen. Om vi döljer någonting. Om vi börjar leva så att vi döljer saker. Nej, jag säger inte riktigt som det. Jag säger inte exakt som jag gjorde. Ja, jag försöker ha en dold agenda. Då brister förtroendet i relationen. Då blir det ett hinder för att den relationen ska kunna vara intim, nära, förtrolig. Detsamma händer i vår relation till Gud. Det blir ett hinder för relationen. I vers 7 så säger Johannes därför så här. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi fortsätter istället för att vandra i mörkret, om vi vandrar i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus blod renar oss från all synd. Att vandra i ljuset så som Gud är i ljuset, det är att börja vandra i sanningen, i ärlighet, i öppenhet. Att inte ha någonting dolt. Och det skapar alltid en grund för en förtrolig relation. Mellan oss människor, men också mellan oss och Gud. Om du lägger alla korten på bordet och säger att du får se allt. Det här är vem jag är. Det här är var jag är. Det här är vad jag tänker. Då är det lätt att få förtroende för den personen. Det är lätt att lita. Och vad Gud säger att det här är vad jag kallar er till. Att lägga era liv under Guds sanningsljuskägla. Lägg era liv här i ljuset. Var öppna. Och låt sanningen lysa över er. Alla områden av livet. Vad kommer att hända om ni gör det? Då kommer det att bli sann gemenskap. Ofta tolkar vi det här att ha gemenskap med varandra i den här versen. Och många gånger har vi talat, jag har säkert också använt det på det sättet, att då, om vi vandrar i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, vi kristna. Då kan vi ha gemenskap med varandra. Och jag tror att det är en följd nog av den här versen. Men i första hand, vad Johannes talar om här, han talar ju om två parter. Han talar om den kristne och han talar om Gud. Hur den kristne lever i förhållande till Gud. Så när han säger att vi ska ha gemenskap med varandra, då talar han nog här i första hand om din gemenskap med Gud. Om den kristnes relation till Gud. Så han säger, alltså två saker händer när du lever i ljuset. Han säger att då kommer vi att ha gemenskap med Gud. Då tas hindren bort. Om du lever under Guds ljus i öppenhet inför honom, då kan du ha sann gemenskap med Gud. Men det går inte så länge vi vandrar i mörkret. Som vi döljer grejer, försöker hålla oss undan för sanningen. Så verklig gemenskap med Gud innebär därför att leva i den sfär av erfarenhet där ens erfarenhet upplyses av Gud. Där Gud får upplysa ditt liv, belysa det och uppenbara vem Jesus Kristus är. Det betyder också att en kristen måste erkänna allt som ljuset avslöjar. Allt i ditt liv som ljuset avslöjar. Behöver vi erkänna öppet inför Gud. Det här är inte i enlighet med sanningen. Det här är inte i enlighet med ditt liv. Observera dock det här när han säger att vandra i ljuset. Ni ska vandra i ljuset. Och om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med Gud. Han säger inte att du ska klara av att leva i enlighet med ljuset. Han säger inte så här. Att om du klarar av att leva i enlighet med sanningen, då först har du gemenskap med Gud. Som att du först måste klara av att leva i enlighet med hela sanningen så som Gud vill, och då börjar gemenskap med Gud. Utan han säger att han inbjuder dig att börja vandra i ljuset. Det här är en resa. Ta dig in i ljusets sfär och låt Gud börja belysa ditt liv. Det handlar om att leva sitt liv under Guds ljus och sanning så att han får avslöja mörkret. Och det betyder att du behöver inte vara färdig från början. Du får inte gemenskap med Gud först sen när du har precis allting i ordning i ditt liv. Utan när du börjar vandra i ljuset och säga, nu Gud får du tillåtelse. Jag tänker underordna mig sanningen, nu får du börja belysa mitt liv. Jag vill ta itu med det. Där börjar gemenskapen med Gud. Och det andra han säger att händer när vi vandrar i ljuset är att Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Det som vandrar i ljuset och som Gud får belysa med sig själv och med sanningen, de blir renade genom Jesu blod från all synd. Så länge det finns en sann öppenhet, en ärlighet och ljuset får belysa var vi misslyckas, då kommer alla de här misslyckandena att vara under Jesu Kristi blod som är utgjutet och börja rena oss. Och det här ordet renar här på grekiska, när han säger att Jesu Kristi blod renar oss från all synd, det är i presens. Och på grekiska så är det inte en grej som bara händer just nu, utan det är någonting som pågår. Presensformen i grekiska, det är någonting som pågår, någonting som hela tiden håller på att hända. Och när Johannes använder det här så beskriver det på ett fantastiskt sätt den processen som varje kristen är i. Om du vandrar i ljuset så pågår det hela tiden en process i ditt liv där Gud renar dig från synd. Där han tar itu med ditt liv. Om du håller dig där vid sanningen, om du låter sanningen belysa ditt liv. Om du inte drar dig undan och säger den här sanningen vill jag inte röra vid, det här vill jag inte höra. Då drar du dig undan från ljuset och säger jag vill delvis nog vara kvar i mörkret. Där finns det inte då möjlighet för gemenskapen. Men när du säger nu låter jag sanningen belysa mig, och det betyder också att när Gud belyser mitt liv så tar jag itu med de här grejerna. Och Gud får fortsätta att rena dig. Och han säger här, det här är för all synd. Jesu blod renar oss från all synd. Och det betyder att det finns varje sorts synd är inräknad. Det finns ingen kategori av synd som Kristus inte ville att förlåta. Hans offerdöd gjorde varje typ av synd förlåtbar. Och här finns ett missförstånd. Sen börjar Johannes förklara någonting för att de inte ska missförstå det här. Och det här kan komma in bland kristna. Det här kan vara saker vi själva funderar på. Om jag en gång har blivit förlåten, behöver jag någonsin bli förlåten igen då? Gud har redan förlåtit alla mina synder. Behöver jag faktiskt bli förlåten på nytt om Jesus redan har dött för alla mina synder och jag har omvänt mig? Jag tror att många någon gång har funderat på det. Är jag liksom i grundläget hela tiden förlåten? Och det finns alltså ingenting kan ju bli synd då. Om jag redan är förlåten så är det inte så stor skillnad vad jag gör. Och jag mötte faktiskt en kristen som påstod det här. Det var någon som kontaktade mig via vänner och så ringde han mig och sa att hej, att jag kommer till Uppsala. Behöver någonstans att stanna, kan jag komma och bo hos dig? Jag är kristen. Och så säger jag, ja, du kan komma hit och bo hos mig. Vi måste sova i samma rum i flera veckor, tror jag då. Jag kommer inte ihåg, jag kanske har förträngt det. Men det visar sig att den här kristna, han hade blivit övertygad om att han kan inte mera synda. Eftersom allt är förlåtet. Och han sa att jag står inte längre under lagen. Jag står ju under nåden. Så jag kan inte längre synda. Ingenting är synd för mig. Och han börjar tala med människor där på bibelskolan. Han börjar tala med människor i församlingen. Och han börjar få människor riktigt förvirrade kring sin tro. Och vi kan bli förvirrade om vi inte förstår det här rätt. Vad betyder det här? Om jag är förlåten, behöver jag då ännu be om förlåtelse? Och det är därför som Johannes fortsätter med tre verser där han försöker förklara hur det hänger ihop. Och det kommer rakt i vårt ansikte, så säger han så här. Vers 8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Den som säger så här, jag är färdig, jag har inte synd, bedrar sig själv och sanningen finns inte i honom. Det finns två typer av synd, kan man säga. Saker Synd kan vara att göra det vi inte borde göra. Göra saker vi inte borde göra. Synd kan också vara att vi inte gör det vi borde göra. Och när vi växer som kristna, när vi fortsätter att leva och vandra i ljuset, så inser vi att på ett sätt så kan vi aldrig leva upp till Guds fullkomliga lag. Vi kan inte leva upp till hans kallelse. Vem av oss kan älska så som Jesus älskar? Jesus kallar oss att älska varandra så som han har älskat oss. På sätt och vis så finns det alltid områden där vi behöver växa närmare honom. Det finns omedveten synd. Saker där vi felar utan att vi vet om det. Och därför säger Johannes, om vi säger att vi inte har synd. Om vi säger att nu är jag färdig. Allt är färdigt, jag kan inte mera synda. Då bedrar vi oss själva. Han säger att det här är inte vad vi berättar åt er gällande synden. Han säger att det är inte så det funkar. Och så säger han i vers 9, om vi bekänner våra synder. Han skulle aldrig komma till den versen om han inte skulle se att det finns ett behov för kristna att bekänna sina synder igen och igen. Han säger i vers 9, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi kallas att leva i ljuset, att vandra i ljuset och bekänna våra synder på nytt och på nytt. Det handlar inte bara om frälsningen då en gång när vi kom till tro, att bekänna våra synder. Vet du hur vi vet det? Vem kan snabbt räkna ut hur vi vet det? Därför för att när Jesus lär sina lärjungar att be en bön, en modellbön som vi ska be genom hela våra liv under resten av livet, så säger han också, och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Att bekänna våra synder handlar inte bara om den dagen när du kom till tro och omvände dig och bekände din synd inför Gud och han renar dig, utan det handlar om någonting som pågår under resten av livet. Men det finns en skillnad här. När du kom till tro så renar Gud dig och han rättfärdiggjorde dig. Det betyder att du blev Guds barn, du är hans barn och du är rättfärdig inför Gud. Det är viktigt att förstå. När du faller i synd som kristen efter att du har omvänt dig, då är det inte så att du plötsligt inte längre är Guds barn. Du är inte plötsligt orättfärdiggjord igen. Utan du är rättfärdiggjord. Den här juridiska ställningen du har fått inför Gud, om vi säger juridiska ställningen, alltså din position inför Gud, du är rättfärdiggjord, du är hans barn, den förändras inte. Gud vet att alla hans barn kommer att falla, alla hans barn kommer att synda. Den ändras inte, men precis som i vanliga mänskliga relationer, när du syndar, när du gör någonting i en relation mot den andra som är fel, så bryts förtroendet. Det blir en skada i förtroendet i relationen. På samma sätt, när du syndar efter att du har kommit till tro, så för den stunden så bryts förtroendet i relationen med Gud. För du tar dig bort från ljuskäglan, från sanningen till mörkret igen. Du är inte längre helt i ljuset. Förtroendet, gemenskapen bryts. Och därför säger Johannes, omvänd er. Bekänn era synder. Och vad kommer att hända? Vad gör Jesus som är trofast och rättfärdig med dig när du bekänner dina synder? Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och vi är tillbaka i ljuset, förtroendet är upprättat och vi kan igen ha gemenskap med Gud. Men din frälsning, din rättfärdiggörelse, det är inte så att du pendlar hit och dit, hit och dit. Du är hans barn, men förtroendet i relationen kan brytas. Så det här är ett otroligt löfte. Att han förlåter och han renar oss från all orättfärdighet. Och sen upprepar Johannes det igen. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte längre. Hans ord är inte i oss. Han utgår ifrån det. Han vet vi kommer att falla. Om vi säger att vi inte har syndat. Om vi säger att det här inte mera händer mig. Då gör vi honom till en lögnare. Och så avslutar man det med det här som vi också ska avsluta med, de sista verserna vi läste. Lyssna vilken otrolig tröst i de här verserna. Jag vet inte om det kan vara att när jag har syndat och fallit under mitt liv, är det här de verserna som jag har läst allra mest när jag har omvänt mig till Gud. Som en tröst, som en uppmuntran, som sanning som gäller för mig. Det är första Johannesbrevet 1, vers 9 som vi läste. Om vi bekänner våra synder. Och det är de här verserna i början av kapitel 2, vers 1 och 2. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan för hela världens. Johannes säger, det är ett väldigt förtroligt, intimt ord han vänder, mina kära barn. Mina kära barn, det här skriver jag för att ni inte ska synda. Men han vet att det kommer att hända. Han säger, men om någon syndar. Han skulle aldrig skriva det här om en kristen inte kan synda mera. Om inte behovet för det här finns där. Om någon syndar, om du faller i synd igen, då ska du veta att du har en som för din talan inför Fadern. Det ordet som används här, det är parakletos. Det är en försvarsadvokat. Vem är Jesus i ditt liv när du försöker vandra i ljuset, när du strävar efter att vandra som Gud vill men du misslyckas? Vem är Jesus i ditt liv? Han är en försvarsadvokat som ställer sig upp inför Fadern och säger, jag har dött för den här synden. Han ber om förlåtelse och jag har förlåtit honom. Jag försvarar den här personen. Jag är hans hjälpare, jag är hans frälsare, och han kan göra det för att han själv har dött för dig. För att han har gett sitt liv för dig. Det bygger inte på vad du själv har gjort. Omvändelse från synd, obs, att du bekänner dina synder, är inte en merit som du förtjänar Guds förlåtelse med. Vi talar här om att bekänna våra synder. Och det är viktigt. Vi ska bekänna våra synder. Men det är inte så att genom att du säger, Gud, jag bekänner mina synder, förlåt mig, att du förtjänar någonting från Gud med de orden. Nej, det är ett hjärtats omvändelse där du vänder dig tillbaka till Jesus och säger, nu litar jag igen på att Jesus har förtjänat min förlåtelse. Jesus har förtjänat min befrielse. Och han har frälst mig. Så, nu ska vi sammanfatta vad vi har sagt idag från första Johannes brev. Vi kan säga så här, jag tar det väldigt kort, att Jesus var en verklig människa genom vilken vi har fått gemenskap med varandra och med Gud. Gemenskap med sanningen. Och vi behöver vandra, fortsätta vandra i ljuset. Vi behöver bekänna våra synder när vi misslyckas. Och då kommer vi att kunna fortsätta växa i tron, fortsätta att växa i sanningen och helgas i en process där vi vandrar tillsammans med honom. Ska vi be tillsammans?